Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Välkommen till Top of Mind podcast med mig och Ophelia Wistedt. Ett samtal om marknadsföring, sociala medier och hur du lyckas på TikTok som företag och kreatör. Idag är jag med Ariola, träningskreatören som fick mycket uppmärksamhet när hon bestämde sig för att cykla från Malmö till Paris. Vi pratar om den långa cykelresan och hur det var att dokumentera längs vägen på TikTok och ha hundratusentals personer följa hennes etapper. Vi pratar även om att byta riktning på sin kanal, att våga vara transparent med hur man väljer att leva sitt liv och det otroliga samarbete som gjorde att hon träffade sin idag pojkvän. Ariola Delia, välkommen till Top of Mind podcast.
Tack.
Hur är läget?
Jo, men det är bra tycker jag. Sist kommit hit från Malmö.
Ja. Raka bra. Vägen. Det är alltid lite osäkert med tåg där. Åkte du med SJ?
Tyvärr, ja.
Ja, det brukar vara lite otillförlitligt ibland.
Jag tyckte att jag skulle ha mycket marginal, men jag klarar mig. Jag kom på minuten.
Jajamensan, det var så bra i tid. Och vi måste ju hoppa in i att har man aldrig stött på dig på sociala medier innan, hur skulle du beskriva dig själv?
Alltså jag skulle vilja säga att jag är den personen som cyklar på TikTok främst. Och det är nog främst det som många känner igen mig på. Att det liksom, men det är du som cyklar på TikTok. För att det är ju typ så det hela börjar.
Ja.
Men det jag tävlar i är ju triathlon. Så att jag liksom anser mig själv som en triathlet. Men jag älskar att cykla.
Ja.
så det vill jag skulle säga att det är jag.
Ja, cykeltjejer. Men du gör ju mycket träning. Och du la ju ut din video på TikTok. Din första TikTok-video 2020. Mm. Och du är alltid lite inne på träningsspåret. Skulle du vilja ta oss med på din TikTok-resa? Vad gick tankarna när du publicerade den första videon?
Ja, alltså det var ju... Som alla andra, mitt i pandemin, som jag var uttråkad och så var TikTok började blomma upp. Och så just då så tränade jag inför en Ironman som jag skulle göra. Och det är ju en triathlon där man liksom simmar, cyklar och springer.
Ja.
Så då började jag lägga upp lite video kring det. Och det var liksom ingen tanke alls och det gick väl inte så bra. Och just då så var det många som dansade och mimade efter musik och sånt. Så jag var verkligen så här... alltså det där är verkligen inte min grej. Jag är alldeles för skick. Alltså nej, jag kan inte ens.
Nej, inte jag heller. Jag kände så här, dansandet håller jag mig långt ifrån. Det är liksom inte det jag ska göra på TikTok.
Och mima kände så här, alltså nej, det var inte jag. Ja. Men träning, jag älskar träning. Så att, då delade jag med mig. Men det var liksom, alltså det var inget så här height. Och jag fattade liksom inte, så jag testade mig mest fram. Och sen så efter några månader så fick jag ju veta att min Ironman blev inställd. Och då kände jag, för då hade jag tränat ganska intensivt i ett år. Mm. Och i samma veva så kände jag så här, alltså jag måste göra någonting mer. Det kan inte bara falla platt liksom. Här har jag tränat inför en Ironman. Och så bara liksom, okej, vad är det här?
Mm.
Så då fick jag för mig att jag skulle cykla till Kiruna. Det var egentligen där det började. Och eftersom jag hade liksom redan då innan insett att jag tycker det är kul att cykla. Mm. Jag tycker det är en väldigt mäktig grej att cykla. Alltså cykla var som helst. Att jag kunde cykla liksom lite överallt. Det var liksom så här, gud vad mäktigt det. Och när det då också var covid och allt sånt här, så blev det ju cykel en väldigt självklar del att ta än att liksom åka kollektivt och så. Och då tänkte jag, men ska jag inte alltså liksom åka till Kiruna och besöka Kebnekaise.
Ja.
Och det var väl då, så, då det hände. Och detta var 2020, ja, var det, ja, som, och då började få fart. För då var det hon som cyklade, för folk trodde inte riktigt att jag skulle göra det.
Ja.
Men jag visade ju min träning och då blev det liksom fokus på cyklingen.
Ja.
Och sen så cyklade jag faktiskt till Kiruna.
Ja.
Och man fick följa liksom hela den resan. Och sen besteg jag Kebnekaise. Och sen var jag fokus igen på att jag skulle göra en Ironman, för då var jag flyttat året efter.
Mm.
Och då delade jag med mig av det. Och, men så blev det ganska snabbt inställt. Och då bestämde jag mig, då måste jag göra något annat. Jag kan inte bara liksom...
Då är det så här, hur ska jag slå och cykla till Kiruna?
Ja, precis.
Det gjorde du slog ju det.
Och du cyklade till Paris. Ja. Men inför det så kände jag att jag behövde fortfarande underhålla och fortfarande göra saker och ting på TikTok. Och jag fortsatte med att göra olika utmaningar. Jag sprang i 24 timmar, jag... Alltså, ja, jag vet, simma 10 kilometer, så jag gjorde saker hela tiden och upprätthöll det.
Ja.
Och det gav ju ganska mycket visningar, för det var så här, shit, här ser jag dans och så kommer det någon som typ visar att hon har cyklat 10 kilometer eller som typ simmar i havet. Alltså, du vet, det var så, det var liksom sån kontrast.
Ja.
Och sen när jag sen sa att jag skulle cykla till Paris, då var det så här, då var det en big thing att, för att cykla genom Sverige, visst det är jobbigt, men du är ändå i samma land,
ja,
du liksom kan ditt land liksom.
Ja.
Men att cykla till ett helt annat land, då var det något helt annat.
Ja.
Eller jag tyckte det var helt annat, men jag förstod att liksom följarna tyckte att det var liksom, så jag fick ju ganska mycket skit. Det var mycket så här, men det är green screen, folk gjorde videos där de trodde att de filmade mig, och det skapar ju ganska mycket publicitet och mycket liksom delningar och så här. Och när jag liksom delade och bara, nu är jag här någonstans i Tyskland eller nu är jag liksom i Nederländerna, då blev det att folk liksom bara, men shit, hon gör det verkligen här. Där. Det är på riktigt och det är ingen green screen.
Ja.
Och så efter det så har det liksom bara växt. Alltså då det vände, skulle jag säga.
Skulle du säga att det verkligen tog fart när du väl dokumenterade den resan till Paris då? För om man kollar tillbaka på de videoserna så du dokumenterade ju ändå väldigt noga typ inför, du delade med dig av packlista och hur du tränade. Så du byggde ju ändå verkligen upp typ en spänning. Det var ju många i kommentarerna som var så här, men gud, det här kan du ju inte göra.
Ja, men precis. Jag visade typ så här kartan. Alltså det var så pass enkel att jag bara satte på Google Malmö, Paris. Och så följde jag den. Alltså, och när jag visar upp det, ja men så här tänkte jag och jag stannade i dem och dem. Alltså folk var typ, va? Alltså är det på riktigt? Alltså det är då liksom verkligen så här, alltså driver hon? Eller vad snackar hon om? Har hon tappat det? Eller vad är det som händer? Så att det var verkligen så. Att det var, man fick följa allt. Man fick se hur jag packade cykel, vilken cykel jag hade. Allt.
Ja.
Men det var nog under den veckan när jag väl åkte. Det var ju då det vände. Eller liksom spackelse. Och jag tror under bara den veckan så var det typ 3 miljoner personer som hade sett alla de videor som jag la upp. Så att det var så här sjukt mycket.
Ja, jag tänkte säga det. För du vloggade ju så nästan varje etapp på ett väldigt bra sätt. Så man fick verkligen följa med på hela resan inför, som jag sa. När du packade och förberedde dig. Och sen var det verkligen så här, nu åker jag. Och så fick man ju följa dig på alla olika här ställena. Och det kändes som att folk tänkte, som du sa, bara, nej men det här är en green screen, hon gör inte det här på riktigt. Och sen var det så himla coolt att se dig. Står där med telefonen i selfie-mode framför Paris, eller Eiffeltornet, och står där och bara, nu är jag här!
Ja, ja verkligen. Det var... ganska mäktigt. Och sen så hände det mycket saker på vägen. Jag blev lite påkörd och lite så. Så att, jag tror folk liksom tänkte att alltså hon gör det här. Men de, alltså man hade lite svårt att greppa. Och det var liksom deras sätt att liksom bara så här, det här var häftigt och det här är intressant att följa.
Det var ju sjukt häftigt. Hur kändes det vid varje etapp att stanna och titta på telefonen och säga så här, men gud, den här videon har 500 000 visningar. För många av de videoserna var ju uppe i över 500 000 visningar som de la ut.
Alltså just när jag var där så hade jag inte så bra koll. För att allt fokus låg bara på att ta mig framåt. Ja. Alltså det var jättejobbigt. Det var inte så att jag gjorde på liksom handvändning och så bara, nu är jag Paris. Utan det var ganska tufft att hitta vägar. Liksom. Så jag hade inte så bra koll. Och sen så hade jag hjälp av lite kompisar som hjälpte mig ibland om jag inte hann själv klippa ihop det. Så bara de klippa lite snabbt och bara lägga upp det. Så att jag var ganska... alltså så här efterhand så kan jag tycka det var lite synd att jag var ganska frånvarande från det, för jag var liksom inte här och nu, men det var helt omöjligt för mig, eftersom just för att jag liksom, jag behövde ta mig fram, jag behövde tänka, jag var mitt ute i vägen, jag visste inte var jag var någonstans.
Ja.
Och stå då där och filma blir ju ganska, alltså det blir ju liksom ett jobbigt
moment. Lite sekundärt.
Precis. Kanske. Inte förrän jag kom till Paris och typ så här landat och bara typ shit, nu är jag här och började kolla, så bara jäklar, vad är det som har hänt?
Ja. Vad var det för reaktioner i kommentarsfälten när du postade videon när det hade kommit fram?
Alltså många var så här: wow, shit vad cool, det är häftigt, och jag orkar knappt cykla till skolan eller till jobbet och du gör det här. Men också väldigt mycket så här: jag ser att det är green screen, jag ser att människorna bakom rör sig inte, varför gör de inte det? Ja. Är det någonting som är fel eller är det, alltså det var väldigt mycket så här skeptisk och bara okej, hur ska du ta din cykel hem? Eller typ, jag åkte ju första sträckan till Tyskland, åkte jag i båt. Och då var det mycket så här: ja, det var ju skithäftigt, men du tog ju ändå båten, så det är ändå fusk. Ja, men...
Ja, det är ändå en ganska lång bit.
Ja, precis. Men det är ju... Alltså, majoriteten var liksom imponerad. Och ja. Jag har nog aldrig blivit överröst med så mycket meddelande och kommentarer som jag var då. Det var liksom så här... Alltså, vet, när man är inne i det så fattar man inte riktigt vad man har sysslat med eller vad man har gjort. Ja. Utan man bara lever i lite så här bubbla, typ att jaha, är det så här? Och liksom, det är inte förrän man kommer hem och man bara,
men gud, ja.
Var var jag någonstans? Vad hände precis?
Men jag tänker att det måste bli ganska mycket tunnelseende också, för hur lång tid tog det att cykla dit?
8 dagar.
8 dagar. Så jag tänker ändå att det är en sån lång utmaning med sån fysisk prestation som krävs, att då måste man ju nästan ha lite tunnelseende bara för att orka, kan jag tänka mig.
Ja, men precis. Jag cyklar ju i snitt ungefär 150 kilometer om dagen.
Ja.
Och det är ganska mycket och jag höll på hela dagarna. Alltså typ vaknade upp 8 på morgonen. Jag liksom såg till att jag får frukost tidigt. I vissa hotell gav ju inte ens frukost. Alltså liksom från 7. Och jag behövde gärna komma iväg så fort jag kunde. Då ordnade de frukost. Alltså det var liksom hela tiden så här: okej, kan ni ordna frukost klockan 6 här? Och kan ni ordna liksom, okej, vad ska jag käka min lov? Vad ska jag ha? Har jag all energi? Behöver jag stanna någonstans? Alltså det var liksom hela tiden. Ja, så att det liksom fanns inte möjlighet att liksom tänka på samma sätt.
Jag tänkte när jag såg de här videoserna, vad lyssnar man på när man cyklar så här långt? Var det ljudbok? Är det någon podd där? Är det musik? Du måste ju kunna bränt igenom hela P3s katalog.
Mycket musik. Jag älskar ju väldigt mycket musik. Ja. Och alltså, musik står ju mig väldigt nära. Och tycker det liksom, om jag hade många typ så här delar med sig listor, lyssna på den här listan. Så jag tror att det är ganska snabbt på min egen lista efter att ha hört den typ 50 gånger.
Ja,
såhär,
sen är man ju klar, okej, liksom, man såhär, så vi behöver nog inte här nu.
Och då delade jag med mig och sa att nu är jag trött på min musik, har ni någon lista? Och då fick jag alltid tips från någon som bara, det här är min länk till min lista. Och då kan jag trycka den och bara liksom trycka på start och så lyssnar jag på den liksom i bakgrunden. Och vissa hade såhär nostalgilista. Då var det så åh fan vad kul att sitta och lyssna på Spice Girls. Men mycket musik, för det gör ju mycket pepp. Men ibland var jag också trött, eller om jag glömde liksom ladda hörlurarna och inte behövde ha dem i liksom powerbanks och vänta tills den var fullladdad. Då var det samma, alltså då typ mycket lyssnade jag på mina egna tankar. Och typ, jag har lite så här videoklipp där jag typ sjunger för mig själv. liksom när jag är mitt ingenstans, har ingen aning vad jag sysslar med. Ja, men då sitter jag och sjunger för mig själv. Och bara typ, det var någon låt som jag sjöng så här: all by myself. Just för att det var så här, jag var verkligen helt själv. så att, ja. Man har mycket tid att tänka.
Ja, men det kanske är bra också att man får en stund för sig själv att bara lite landa i, vad gör jag för någonting? Så här, vad är det här för resa? Det måste göra mycket mer ändå att utmana sig till en sån nivå. För jag tänker, du har ju tränat för då triathlon och Ironman. Att det är ju en sak i sig själv, men att cykla så långt under så många dagar. Det måste verkligen vara också en mental utmaning, inte bara en fysisk utmaning.
Ja, alltså jag skulle nu säga, jag har nog aldrig växt så mycket som person på de 8 dagarna som jag gjorde. Alltså det är liksom, jag har, mitt självförtroende jag har idag skulle jag nog säga tacka liksom den här resan ifrån. Samma sak gäller mitt alltså mindset, självförtroende, att ta mig an och våga göra saker och ting. Alltså aldrig att jag skulle liksom göra det, alltså innan dess, Ariola innan dess var skitfeg, och jag skulle vilja säga att jag är fortfarande feg, men jag vågar göra det ändå. Jag vågar liksom ändå vara bekväm med det obekväma. Och det är otroligt liksom så här, alltså shit, alltså du vet, jag är så tacksam att jag har gjort, för att jag har nog aldrig mått så bra heller, och liksom, ja men ens självkänsla, jag litar på mig själv, Jag har ju verkligen motbevisat mig själv att jag verkligen kan. Och det liksom gjorde så otroligt mycket för mig. För att mörda självkänsla och självförtroende.
Har du alltid varit så målmedveten? Jag tänker att det krävs ju ändå ett extra pannben att vara en person som orkar träna inför sådana här utmaningar, vare sig det är en Ironman eller att få för sig att cykla eller bestiga ett berg. Har du alltid haft det här pannbenet att du liksom, när du har bestämt dig för någonting, men du jäklar, då ska det bli så bara?
Inte träningsmässigt, jag har typ aldrig tränat. Jag har hela mitt liv haft problem med mitt knä. Alltså jag har alltid haft ont i mitt knä. Jag är lite överrörlig så den har vridits och led. Och liksom, så jag har inte kunnat träna så jättemycket. Men det var i samband med när jag opererade mitt knä och det blev aldrig riktigt bra. Jag blev opererad av typ Sveriges bästa läkare, så det var verkligen inte det. Men min rehab, eller hur kroppen reagerade till, var någonting som jag inte var förberedd på.
Mm.
Och det gjorde att det tog mig... Någonting som skulle kanske ta 3 veckor och komma tillbaka till tog mig kanske 1,5 år. Och det satte spår till att, alltså, jag vägrar att någonsin gå tillbaka till det var. Det finns liksom ingen annan utväg. Och det var då det utvecklades, det här med att sätta mål. Och jag började lära känna mig själv och lära förstå att, alltså, få igång mig och verkligen göra någonting. Jag måste ha ett lopp, jag måste ha någonting framför mig. Så att, och då var jag kanske 27-28. Så att innan dess, nej.
Nej, men det är ändå jätteinspirerande att man ändå vänder lite så och bara, nu ska jag träna. Jag tycker det är väldigt inspirerande att det finns ingen tid där det är för tid eller för sent att börja med någonting.
Nej, verkligen inte.
Och jag tycker du har varit så himla, alltså, det har varit så fint att se dig i hela din resa, om man följer från dina första videos till där du är idag. För du har ju ändå alltid haft den här träningsnischen. Det har varit en väldigt stor del av ditt content. Men du har ju också blivit väldigt personlig i ditt senaste content.
Mm.
Hur skulle du beskriva ditt content från när du började till där du är idag och det du postar?
Ja. Alltså grejen är att den personen jag var då, alltså mellan 2020 och 2022, egentligen fram tills jag gjorde min Ironman, jag var en träningsmänniska. Alltså verkligen, jag såg mig själv som träning. Jag hade all min tid och jag satte verkligen all min tid till att träna. Alltså det, liksom, det var det enda som snurrade kring mig, och det var därför det var det enda man såg. Det är därför jag gjorde utmaning efter utmaning och liksom höll på. Det var verkligen jag. Men jag märkte ju efter ett tag, efter jag gjort Ironman, så insåg jag att det är inte hållbart att sitta och göra utmaningar, springa 24 timmar, cykla till olika... Alltså det håller inte i hela livet liksom. Och då kände jag att jag ville hitta någonting annat. Jag visste ju redan då att efter Ironman så skulle jag ju liksom starta med IVF, som jag har delat med mig också mycket om. Och då blev det ju naturligt att när jag själv bestämde att nu är det dags, och jag började också märka att många blev lite mättad. Att det blev liksom så här, ja okej, vi fattar att du kan simma 10 km ut i havet, vi fattar att du kan cykla till, alltså, vet, folk liksom, nu var det inget wow längre, även om det i sig är ett wow, så var det inte häftigt, för att jag hade gjort det så många gånger, så att det var liksom så här, kom med något annat. Och då i samband med det så följde det naturligt att liksom visa lite andra, när jag kände att nu tar jag in några fler delar i mitt liv.
Ja, och du har, jag tycker, varit så himla fint att du ändå har tagit steget att dela med dig av till exempel din IVF-resa och alltså tummar håller jag för att det blir bra nu, tredje gången du har gjort det precis. Men även dela med dig liksom om relationer och ditt mående. Kändes det ändå så här naturligt, att många kan känna så här att dela med sig om en IVF-resa kan ju vara väldigt personligt och som jag tror många få pratar om. Att det är mer typ så här, om man kanske gör en abort eller får ett missfall eller om man gör IVF, att det kan vara väldigt så här, man pratar inte om det, utan det är bara så här, åh, jag är gravid och ska få barn, och alla bara, det är liksom, alla blir gravida, fast man missar dem som faktiskt har motgångar när det kommer till det. Kändes det naturligt för dig ändå att så här, nej men jag vill nog dela med mig av det här, eller kändes det läskigt också att bjuda in till den delen av dig själv?
Alltså efter de här alla åren så lär mig ganska snabbt att tyvärr är det så att man får räkna med att man får lite skit på vägen. Och även om den är väldigt liten jämfört med hur mycket glädjerop man får, så är det fortfarande skit som man måste hantera och liksom lära sig att inte ta till sig. Så just med här IVF, då hade jag hunnit göra en gång själv utan att någon visste om det. För att jag kände verkligen att jag var inte beredd att ta den ifrågasättande som jag skulle kunna ta, som till exempel, varför ska du göra det själv? Hur ska barnet klara sig utan pappa? Hur ska du klara att ta hand om barn helt själv? Alla sådana frågor som jag visste skulle komma, som inte alltid behöver vara negativt, men jag vet att det kommer vara ifrågasättande. Jag var inte beredd att ta dem. Och när jag kände att det var, jag kunde ta dem, jag kände mig stabil och säker i mina val, det var då också jag delade med mig. Mm. Och tyckte det var fullt naturligt, för att det kändes också lite falskt att typ såhär, åh kolla, nu har jag tränat här. Och så visste jag att för bara några timmar sedan tog jag spruta och jag är full av hormoner. Och, alltså du vet, det blev ändå så falskt. Och jag kunde ändå uppleva att många kände att, att det kanske det var något annat. Mm. Alltså liksom, folk är inte dumma. Så är det ju. Så att, ja, men jag har pratat. Men sen är det också att många har frågat oss såhär, typ, ja men vi ser att du alltid tränar själv. Du åkte till Paris själv. Alltså har du inga kompisar, du pratar aldrig om dina kompisar, du pratar inte. Och då blir det mer naturligt att prata om att jag har valt min ensamhet själv, jag väljer själv att vara själv och liksom sen liksom fortsätta. Så du har faktiskt fallit naturligt i liksom allas ögon, tycker jag.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ju mer man lägger upp, ju mer man publicerar och delar med sig, ju fler, mer blir folk nyfikna. Typ, okej, nu har jag sett 10 videor på dig om de här sakerna. Var är dina kompisar? Eller varför filmar du bara hemma? Eller varför är du bara här? Alltså, du vet, det kommer ju nyfikenhet. Och då, i samband med att jag fått frågorna, så har jag också fått liksom, låta marineras. Och liksom, försöka, tycker jag det? Känner jag okej med att dela detta? Är det okej eller är det inte okej? Och i samband med det också, liksom, välja att okej, jag svarar på det och det här delen med mig.
För du är väldigt välformulerad, det känns verkligen som nu när du säger så här, jag har tänkt igenom lite då, kanske är jag redo att bemöta det här, hur säger det på mitt på ett bra sätt så alla förstår mig. För jag tycker det är så otroligt viktigt, för att det har pratat om mycket i podden, att när man har då en stor plattform, att det är väldigt mycket det här stereotypen kanske i Stockholm, där det är så här en ung tjej liksom som har pojkvän och man har 1000 vänner och man är ute på event och man går på middagar och att så här, det livet är inte för alla. Ett, alla har inte så. Två, många vill inte ha det så. Och jag tror att det är så viktigt att man delar med sig och visar då att men det här är mitt liv. Jag har själv valt det här. Jag väljer att ha mer kvalitativa relationer än jättemånga. För jag tror många kan känna sig säkert som du kanske har känt dig då. Så här, men gud, är det något fel på mig att jag inte vill att jag inte vill gå på event? Eller jag vill inte ha 1000 vänner. Jag vill inte festa. Att jag tror att många kan känna då, för att det är det som visas på sociala medier. Och då när man sitter där då och bara, men gud, jag gör ju inte det. Jag tycker det du gör är väldigt viktigt att man visar upp, alltså, för många så är det så här, och det, du har ett så härligt liv liksom, och du verkar må så bra och liksom jättehärlig TikTok-kanal. Hur har responsen varit när du har lagt upp de här videorna i början då och sagt så här, nej men det är självvalt att jag kanske inte har 1000 vänner, jag väljer att göra det här, jag vill skaffa barn själv till exempel. Hur har responsen varit på det?
Alltså väldigt blandat. Jag har ju en följarskara som alltid hejar på mig oavsett vad jag gör. Alltså, oavsett vad jag får för mig att göra, så kommer de alltid säga, du är bäst, go for it. Det vet jag om. Men också väldigt mycket frågesättande, väldigt mycket nyfikenhet, för att det är konstigt att stå och gå ut och säga, men jag har själv valt att, att liksom vara själv. Det är konstigt att gå ut och säga, ja men jag har inga vänner, men jag har kompisar. För mig är det skillnad. Och jag vill inte ha någon i nära relation. Det är konstigt att stå och säga, jag tycker människor i grupp är obekväma. Jag tycker det är jätteläskigt. Jag undviker det så mycket det går. Det är jättekonstigt att säga att jag tackar nej till typ allt mina kompisar frågar mig. Det är klart att de ifrågasätter och undrar liksom, alltså vad är du för typ? och samtidigt som jag säger, jag ensam är inte starkast. Jag är 100% övertygad om att människor mår väldigt bra i flock, men jag mår inte bra av i din stor mängd. Men reaktionerna är ändå liksom det är väldigt blandat. Många blir provocerade, självklart. Och tycker jag är en dålig förebild och tycker jag liksom jag sprider propaganda och att det är liksom så här. Alltså det är på den nivån att ja, de tycker att jag är en sekt. men många liksom tycker att liksom så, gud vad skönt, eller liksom kan känna sig lättnad att okej, det gör ingenting om man bara har en vän. En vän är mycket bättre än liksom ha 10 som är helt falska om man mår dåligt
ja,
av.
Ja, verkligen.
Men det har faktiskt blivit så att när jag har delat med mig av det och folk är frågesatt och tyckte det var konstigt, så sjuka nog så har jag faktiskt blivit mer bekväm och känt att men det här är verkligen helt rätt för mig. Det är så här jag vill leva mitt liv. Och det är så här jag vill ha det. Och folk kommer alltid tycka, oavsett, skulle jag liksom göra som alla andra gör, skulle folk förutsätta det.
Ja.
Och nu är det typ det här året är nog det första året där jag liksom kanske haft en panikattack hittills. Och innan hade jag kanske nästan varje vecka.
Det är fantastiskt.
Så att det har liksom vänt ganska mycket.
Och jag tänkte säga, man kollar dina kommentarer så känns det ju som att du har en sån hejarklack. Och framförallt de här videorna när du pratar om då hur du väljer att leva ditt liv, att många känner igen sig som du säger. Och det måste vara så fint då att få, som du sa, den responsen att man känner så här, men gud, det är inte bara jag. Det är bara att folk pratar inte om det här.
Precis.
Att så här, det är inte normen, och när man inte är normen då så blir det ju mycket ifrågasättande.
Precis. Och jag tror också att det har väckt mycket tankar kring, alltså många människor, i alla fall den yngre, att det väcker liksom tankar att det liksom, ibland kan jag få mycket meddelanden som säger liksom, men jag blir mobbad i skolan, och alltså jag sparar alltid att de mår inte bra, du ska fortfarande jobba på dig själv och göra det du vill och skit i dem. Ju mer jag visar att jag gör det själv, desto mer känner folk att ja, men hon vågar också, då vågar jag också. Och jag älskar att väcka liksom reaktioner, jag älskar att väcka tankar. Speciellt det här med att skaffa barn. Varför? Vad spelar för roll att jag har ett barn helt ensam?
Ja.
Så
det tycker jag känns extra viktigt att prata om, för jag tycker att det tycker jag är väldigt befriande också, att det är en generation nu som är 30 plus som väljer bort barn också. Att det är, jag tycker det är så aktuellt att man pratar om att ett, man kan skaffa barn själv om man vill, och två, man behöver inte skaffa barn. Det finns ingen som tvingar en att liksom skaffa barn. Och jag tror att, som jag sa, det finns en sån overload i bara så här unga, alltså glada par med barn versus liksom allting annat, för det är normen. Det kanske är majoriteten, men det är inte alla som vill ha det så. Och att det är så viktigt att prata om. Och jag tycker framförallt så har det varit så himla kul att följa dig i år nu, för du har ju också börjat dela med dig lite av att du har hittat lite kärlek.
Ja.
Hur har det varit att dela med sig av?
Otippat.
Ja, men det är så alltså härligt. Det känns ju som, alltså, piken av att du har så här bestämt dig för att nej, typ, nu ska jag prioritera mig själv. Jag ska må bra. Och så bara hittar man kärleken.
Ja. Det är typ så här, alltså, och få lägga till, jag har varit singel i typ 13 år. Ja. Alltså, du vet, jag hade gett upp hoppet. Eller inte gett upp hoppet, men det var så här, okej, jag är singel, jag har varit singel länge, skitsamma, jag gör saker det jag vill. Träffar jag någon när jag blir 40 och har en unge,
alltså, de kommer inte bry sig.
Nej, ingen bryr sig. Och det är kanske till och med enklare, för då vet man att okej, du har gjort ditt, det du vill, jag har gjort det liksom. Och då kan man mötas. Och det komiska är att, alltså, jag hamnar ju här för att jag hade gjort IVF och det gick inte. Och sommar, det började komma en sommar, och vi var överens med kliniken och allting att ska vi göra igen, så måste vi göra annorlunda. Vi kan inte hålla på och göra samma sak och tro att vi får en annan resultat. Och det var jag liksom också överens. Och då var diskussionen och pratet om där att jag skulle sluta träna. Och för mig var det jättehårt att ta.
Det kan jag tänka mig.
För att jag hade börjat träna mindre. Jag har aldrig haft problem med, du vet, allt det här med att man ska få mens och allt det här. Det har jag inte haft problem med. Det har alltid funkat. Och nu kommer läkaren och säger till mig att vi testar och ser. Men jag gav den chans och tänkte liksom okej, men jag var inte beredd att dela med mig det på TikTok. Och nu är det första gången jag berättar det för någon. Att det är liksom det som var anledningen. Och i det så kände jag att okej, det här är min livsstil. Träning är min livsstil. Alltså det är liksom en del av mig. Vad ska jag då göra på TikTok? Nu finns det ju inte så mycket kvar. Och då bestämde jag mig att okej, jag ska ha en kul sommar. Och jag ska ha liksom kul, jag ska dejta. Och det alltså det låter väldigt konstigt, men jag visste om att det skulle bli en väldigt intressant och kul content.
Ja.
Så det var liksom helt, det så det började, och det kände jag mig mer bekväm med att dela med mig än att liksom stå och säga att jag får inte träna, för jag vet att det kan vara provocerande väldigt mycket för folk, och jag var inte, jag vill inte ta den.
Mm.
Så det gjorde jag, och mitt i allt det så fick jag förfrågan om jag ville vara med på speed dating. De ville ha liksom lite marknadsföring och så. Och det var typ det enda som gjorde att jag gjorde det. Alltså ja. Jag gick dit, för att aldrig i hela mitt liv, jag som älskar att vara själv, jag har typ 9 dejter. Älskar att vara ensam. Alltså, hemskt.
Ja.
Men,
tror jag gick.
Eftersom det var liksom någon bekanta som jag kände, och jag fick lite, tjäna lite pengar på det. Och då var det ju att de skulle följa mig hela vägen. Mm. Från att jag anmälde mig till liksom alla steg. Och då var det ju en person som jag delade med mig och sa att shit, han verkar intressant. Jag hade kanske några andra, men det var en som jag liksom verkligen, skulle det vara någonting så är den här. Och
otrolig TikTok-reklam.
Alltså,
du hittade ju också någon.
Typ över en halv miljon visningar på just de här, alla de här videorna. För att, ja, det var
otroligt bra samarbete, får man ju säga.
Ja, verkligen. Och då blev det också, alltså många som skriver till mig nu eller kommenterar eller liksom skickar meddelande, så säger de, det känns som att vi är en film och kollar på dig, för att det är liksom så här intressant. Du tränade jättemycket, vi har följt dig sen du började träna, du cyklade och sen bestämde du att göra IVF och skaffa barn, och sen så har det inte funkat, och sen nu slutar man så att du inte slutade träna, och så plötsligt dejtar du, och så nu har du träffat någon, och hur blir det med IVF? Du är så,
så mycket frågor. Jättebra att göra content då.
Ja. Så att det, alltså det, jag tycker det är sjukt intressant hur liksom folk reagerar. Men jag, det jag bestämde mig när jag, alltså när vi träffades, för det komiska var att han har inget sociala medier alls överhuvudtaget.
Mm. Gud vad skönt.
Skitskönt. Ja. Problemet var bara när vi dejtade, så hade jag ingen aning. Först tänkte jag att han kommer ändå liksom staka upp mig. För att jag har försökt staka upp honom, men jag hittade ingenting.
Mm.
Men jag tänkte samma sak om honom, att han gör det. Men det hade han inte gjort.
Nej.
Men däremot så hade hans vänner sagt att du kanske ska fråga henne vad hon lägger upp på TikTok. För de visste vem jag var.
Ah, men gud.
Och liksom, det var så konstigt. För alla på TikTok visste, de visste om att jag hade gjort IVF. De vet allt om mig. Ja,
det där är ju svårt när man är offentlig. Du bara, varsågod, så här blir det när man dejtar någon som är känd på TikTok.
Och då, alltså det som blev då är att vi, alltså andra dates var jag tvungen, för då frågade han mig, vet TikTok någonting som jag inte vet? Så jag bara,
du bara, well.
Ganska mycket vet de. Och då fick jag förklara det här med barn. Och eftersom det var ganska tidigt så var det typ så här, han bara, jag vet inte om jag vill ha barn, jag kan inte liksom lova någonting, vi har precis velat träffas. Och jag var samma sak, alltså liksom, det är klart. Och jag vill inte flytta min plan, för jag vet att det är många som har frågat bara, men varför väntar du inte på att han blir redo? Sorry, but jag väntar. Alltså,
nej, men det är ditt liv.
Precis, och jag är inte intresserad av att vänta på någon. Alltså det låter så hårt, men det är sanningen. Mm. Alltså jag har redan märkt att jag har svårt för barn. Jag vill ha barn, jag är 33, det är inte jättegammalt, men åren går. När ska han bli redo? 1, 2, 3, 5 år? Eller tänk om 1 år så gör vi slut.
Mm.
Alltså då sitter jag. Så att, men vi var båda överens om att han tyckte inte heller jag skulle liksom avboka min plan. Mm. Och så nu är vi här, och så får vi se.
Det är helt fantastiskt och ett otroligt samarbete. Ja. Och det är bra segway in till att prata om samarbeten generellt. Hur jobbar du med samarbeten på din kanal idag?
Alltså lite från och till. Sanningen är att jag är inte jätteglad för samarbeten. Av den anledningen att jag har så otrolig prestationsångest. Att det blir plötsligt, alltså de samarbeten jag har haft, jag liksom avgudar dem, älskar dem, alltså liksom jättemycket. Men på något sätt så känns det krystat när det plötsligt någon säger till dig hur du ska göra, eller hur de, eller vad de vill få ut. Och inget emot dem överhuvudtaget. Alltså jag förstår ur det businessperspektivet också, att det är klart att de också vill ha sitt sätt, och de vill ha sina KPI och allt vad det är för att komma ut. Men det var ändå liksom, jag tycker det är fortfarande ångestframkallande. Så att jag duckar många gånger som jag egentligen tyckte var väldigt kul att göra. Jag får säga, vissa saker tycker jag liksom, ah, men det här är väldigt passande. Men det är ju otroligt mycket siffror. Och jag tycker också om det siffror, jag tycker det är skitkul, men så fort att det blir liksom svart och vitt, att man ska leverera och prestera, då gör det ont i mitt lilla hjärta.
Ja, alltså jag är ju lik dig, för du jobbar ju inte med TikTok på heltid. Du har ju också ett vanligt jobb som många vill kalla det.
Ja, det har jag, precis.
Och jag jobbar ju också liksom inte heltid med min TikTok. Jag liksom driver mitt egna företag. Men jag är lite samma, att jag får ändå en del samhällsförfrågningar, men jag är så här... Det är inte värt. Nej, man, det, är inte såhär, det känns jobbigt om man såhär, som du säger, då ska man ju prestera någonting om man då inte riktigt såhär, om man måste göra samarbetena för att överleva, såhär, it's your business, ja, men då är det bara bita ur äpplet och köra. Precis. Men jag tror att jag är väldigt lik dig där, att man är såhär, måste jag?
Så bara, ja, och så speciellt typ när de säger så här, ja men vi får se dina siffror till exempel. Och så visar man upp, det är inte så att jag liksom fifflar med siffror. Jag visar ju upp det. Men jag är ändå rädd att tänka om just den här videon. För att helt ärligt, jag tycker ändå jag har ganska bra koll på TikTok. Men det har varit många gånger som jag typ så här, det här är en video som alla tycker är intressant. Men det har gått skitdåligt. Eller definitionen för vad liksom snittet för mina videor är. Och jämfört med liksom alla andra videos så har den gått jättedåligt. Men sen om jag kanske har läckt upp den igen eller pratat om något liknande med ändrad vinkel, ja men då har den flygit.
Ja. Så man vet aldrig med algoritmen.
Nej, precis. Det ligger inte 100% i min kontroll. Och då känner jag så här... Det är mycket svårt. Press.
Och hur ser din skapandeprocess ut idag? För det känns som att du är ändå väldigt duktig på att verkligen göra videos. Du är ganska konsekvent med ditt postande. Ja. Hur planerar du videos i förhand eller känner du mest att du skapar på känsla?
Nej, alltså jag har ju som mål att varje dag, ett video varje dag ska läggas upp. Jag scrollar ju väldigt mycket på TikTok och försöker liksom så här, vad är det som trendar nu, vad är det som är aktuellt, vad är det liksom som händer. Jag försöker så mycket det går att vara liksom snabb i liksom musik som trendar, försöka hitta någonting, oh den här musiken går skitbra, hur kan jag göra det till mitt eget? Så att jag brukar oftast, spara-knappen går hejvilt och spara videos som bara, oh det här var intressant. Och så brukar jag ta till helgen där jag filmar liksom det mesta. Men samtidigt så vill jag också ha saker och video i nuet. Så att om jag ska berätta någonting eller prata framför kameran, då gör jag det samma dag. Så det är lite blandat. Och att ser man vissa låtar eller vissa trender, vet jag att antingen hoppar jag på nu och gör en video nu, eller så kommer det dö ut. Och då vill jag gärna vara snabb i det. Och då gör jag liksom där och då en video och publicerar. Så att...
Alltså, det gäller att vara snabb. Men jag gillar det du sa, för det var länge sedan ändå, nu har jag varit med alla stora kreatörer, men jag tror några är mer typ så här stenhårt bara kör på sin sak. Men jag gillar verkligen det du säger också, att antingen så tror jag verkligen man gör så här, jag gör bara min grej, jag gör bara get ready with me kanske. Men att man också, det här elementet av att vad händer på plattformen, jag tror det är så himla viktigt att man håller koll på. Men trendar det här ljudet, hade jag kunnat göra det här roligt på min kanal? Jag tror att det är viktigt att hålla kvar vid det tänket och inte bara släppa typ, jag jobbar på känsla eller jag planerar bara. Det är... Ja, jag tycker det är väldigt intressant att höra allas olika resonemang för hur man jobbar. För jag tror att det du gör är väldigt viktigt. Och också för att kunna nå ganska långt, att man gör någonting mer aktuellt.
Precis. Alltså grejen är att, jag tror det är olika från alla, men jag som inte är någon, eller ingen vet vem jag är, alltså hade inte jag cyklat på TikTok så hade jag, folk inte tyckt jag var en intressant person. Så är, alltså det är liksom den vissa sanningen, och jag liksom känner att jag måste jobba lite hårdare, eller inte hårdare, men jag behöver ha en mer strategi och mer liksom konkret plan och liksom tänka för att jag ska också komma så långt. Och vissa har ju byggt upp sitt varumärke så pass starkt att det spelar ingen roll var de är, det spelar ingen roll var de hoppar in, eller det spelar ingen roll, inte spelar roll, men du vet mer att de, allt de gör blir till guld.
Ja.
Allas deras följare är, och jag måste kämpa lite för mina fortfarande, för att mitt personligt varumärke är liksom inte så starkt ännu.
Och du gör ju ändå en liten pivot här nu också. Från verkligen så här stark träningsprofil till någonting lite mer lifestyle nu.
Ja.
Kändes det läskigt att vara såhär, men gud, nu ska jag byta lite nisch på mitt konto och alla följer mig kanske för träningen?
Ja, den är väldigt tuff, och jag vill fortfarande ha min träning, och jag sitter fortfarande i liksom de här tankarna, hur ska jag göra? Men samtidigt så märker jag att även om jag älskar träning, om det nu också skulle kunna komma barn och så blir det, grunden kommer alltid vara träning, och jag liksom älskar allt som har med träning och vill gärna tipsa om liksom vad man ska tänka eller så, men jag märker också att folk blir lite mättade om man gör samma saker hela tiden. alltså när det gäller just träning så blir det lite så. Till exempel Get Ready With Me. Det finns så mycket man kan göra på Get Ready With Me inför hösten. Inför, alltså liksom, och jag tycker träning är redan så mättad. Folk är redan liksom, de ser för vad varannan person vill träna. Och då blir det att man måste liksom hitta en liten annan typ av nisch som är träning men kanske inte riktigt liksom. Känner jag. Jag kan ha fel.
Men... Ja, men jag tycker det är en jättespännande resa du är på. Om du skulle kolla in i framtiden, vad är drömmålet med din kanal då?
Alltså dröm är ju liksom att ligga bland dem som ligger på miljonföljare och vara en självklar del av dem också.
Mm.
Men också vara en del av TikToks liksom så här en självklar kreatör. Det är jag inte riktigt ännu, men det är liksom det är drömmen att få vara med en i gänget också. Mm. Eller gänget, men en liksom som en självklar TikTok-kreatör.
Ja, och TikTok växer ju så mycket så att det blir ju högre och högre siffror som de allra största kommer upp i. Så att det är ju verkligen jättespännande att se vad som händer med plattformen.
Mm.
Men när du själv är inne och scrollar på TikTok, hur ser din For You-page ut?
Min For You-page är just nu, alltså det är så sjukt blandat. För ibland kan jag spara så här konstiga saker. Typ jag kan spara typ så här bra musik.
Mm.
Du vet folk som remixar, som är DJs. Jag sparar mycket sånt och då tror jag algoritmen att jag tycker jättemycket om sånt. Mm.
Då är det bara sånt man får se.
Ja men typ. Men det är en blandning från TikTok-Frida som delar beauty och allt sånt här till, nu är det mycket Halloween. Och alltså, jag tycker inte om att fixa mig själv. Men jag är otroligt intresserad och sjukt nyfiken på folk som sminkar sig och fixar sig. Alltså jag tycker det är så jäkla häftigt att se. Så jag fastnar mycket på de videorna.
Det är ju helt sjuka grejer. Alltså med, så, jag vet inte vad det heter.
Med blue, fake blod.
Ja, blod och de typ... man kan göra knäppa grejer. Jätteintressant.
Ja, så mycket av det tyvärr är min, det är inte typ ingen träning alls. För att mycket av det vet jag redan som finns som kommer upp. Ja, just nu håller där.
Och avslutningsvis, vad skulle du säga ditt bästa tips till up and coming kreatörer på TikTok?
Ja, men jag skulle ändå säga att hitta en nisch eller hitta så här typ vad ska du bli känd för? Mm. Alltså inom citattecken, märkligen. Typ folk, jag gör mycket annat nu men det som folk vet, men det är du som cyklar på TikTok och det är det man får höra i kommentaren. Men det är du som cyklar på TikTok. Och det är ju där det har börjat. Och det är det som har liksom byggt. Så att jag skulle säga liksom börja där och sen för det liksom försök hitta därifrån.
Så bra tips. Ariola, tack för att du var med i Top of Mind Podcast.
Tack för att du var med.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.